A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd. Vi har ingen fotboll att prata om den här veckan, Frida. Dessutom, jag sitter hemma, är lite krasslig i halsen. Du sitter som vanligt i London. Vad har du ägnat dig åt den här helgen? Du har varit ute och sörjt bortgången av drottningen, förstår jag.
Ja, eller hur? Jag har sörjt i massor. Nej, men jag kände mig lite förvirrad ändå. Startar på fredagskvällen och tänkte, hur ska jag fylla tomrummet, kanske inte efter drottningen men efter fotbollen, och ja, lyckades väl med detta i form av lite Bundesliga och lite La Liga och lite Serie A, så att det är väl det jag ägnat mig åt den här helgen egentligen, och försökt ta igen mig, för att det är inte ofta man får en helg så här helt ledig. Otrolig lyx egentligen, så att det är väl mest det jag har sysslat med.
Verkligen. På tal om det, vi får väl passa på och igen då tipsa, det finns fortfarande några platser kvar till vår resa till London. De är snart uppfyllda, men några kvar ska vi försöka få med så att det blir helt fullsatt på vår resa till London, och hälsa på dig, Frida, den 7, 8 och 9 oktober, den helgen. Gå in på Watch It Live så kan ni läsa mer. Det blir Arsenal-Liverpool på söndagen, det blir Millwall-Middlesbrough på lördagen. Ja, det är flyg och hotell och allting sånt ingår. En helt superspäckad fotbollshelg i London. Vi passar på att tipsa om den då. Nej, men så var det ju. Det blev en väldigt, väldigt speciell vecka. Det har ju hänt otroligt mycket sen vi satt här senast, inte minst då Champions League. Vi hade fiaskon för Liverpool och Chelsea, ett fiasko för Chelsea som vi, ja, som ju fick stora dramatiska konsekvenser i och med att Thomas Tuchel helt enkelt fick sparken. Istället har Graham Potter värvats in. Ska vi börja med Potter eller Tuchel eller Champions League? Vad tycker du? Ska vi ta i någon slags kronologisk ordning och prata om Champions League-förlusten först då, så får allting bara fylla på efter det. Vad säger du? Ja, det var ju ett tag sedan. Det mesta är ju sagt om den där matchen i och för sig.
Ja, men förstår ni alla vilka veckor jag har haft? Alltså, det är ju inte bara det här med drottningen, utan det är ju att självaste Graham Potter liksom går till Chelsea. Bara det är ju egentligen helt sanslöst. Och när det här beskedet kom med Tuchel då efter, ja, men om man ska ta då matchen mot Dinamo Zagreb, det var ingen bra insats från Chelseas sida, kan man lugnt säga. De hade ingen fart på bollen, de var inte rörliga, Dinamo Zagreb ville mycket mer än vad Chelsea ville. Det var inte förrän där mot slutet egentligen som man såg någon sorts geist hos Chelsea-spelarna, och redan där så började man känna att Det är ju helt uppenbarligen någonting som inte stämmer här. Alltså, det är någonting som inte känns harmoniskt i Chelsea. Och det kan inte bara bero på avsaknaden av en striker. Nu fick ju Aubameyang, han kastades ju rakt in i hetluften här. Men, och fick ju spela med en mask givetvis på grund av sin brutna käke. Och kom inte heller till sin rätt på det sättet som Tuchel såklart hade önskat att han skulle. Och hittade inte rätt balans heller på centrala mittfältet med Kovacic, som visserligen var tillbaka och var väl en av få godkända spelare. Men med Mason Mount bredvid sig så hittade de inte rätt balans. Så att nej, där började man känna, och jag började faktiskt skriva på en krönika dagen efter som skulle gå i papperstidningen, för jag gör ju mitt sånt här uppslag till papperstidningen, och där skrev jag att det började kännas oroväckande mycket som Tuchels sista tid i Paris Saint-Germain, inte minst. Och att det är någonting uppenbarligen som har krackelerat bakom kulisserna. Men trots det så tyckte jag i alla fall att det här beskedet kom som en ganska stor överraskning. Och jag tror att mycket av det berodde på att detta inte hade läckt ut till media. Alltså att det kom faktiskt när, alltså i samband med pressmeddelandet, när det släpptes. Och jag har ju liksom några bekanta som jobbar som Chelsea-korrespondenter. Och det här kom ju som en blixt från klar himmel från deras sida. Även om givetvis de också har förstått att det är saker som inte har fungerat under sommaren. Och man har kunnat höra det på Tuchel under presskonferensen. Att det är någonting som inte riktigt har stämt. Men att ägarna faktiskt hade bestämt detta redan för, ja, men en vecka tillbaka. Och sen då såg sin möjlighet efter förlusten mot Dinamo Zagreb. Den såg inte jag komma med tanke på att det var så tätt inpå att transferfönstret stängde. Man hade plockat in Aubameyang som ju uppenbarligen var en Tuchel-adept. Så att jag var minst sagt förvånad när det kom. Och sen blev jag ju såklart inte förvånad över att Chelseas ägare hade koll på Graham Potter. Däremot blev jag väldigt förvånad över att det gick så himla snabbt. Så det var ju verkligen från 0 till 100.
Ja, och Thomas Tuchel skrev igår då ett statement där han uttryckte sina känslor. Han verkar också ha tagits på sängen lite grann. Han verkar ju uppriktigt ledsen och bedrövad i det här meddelandet han har skrivit. Jag vet inte, jag fick nästan en lite chock. Ett chockat intryck utav sättet som han uttryckte sig i det här meddelandet.
Men jag fick också det, och jag var lite förvånad över hans, för jag känner att jag använder ordet förvånad väldigt mycket nu, men jag var lite förvånad över att han var så, att han just verkade vara förvånad själv, just eftersom att redan under första mötet med de nya ägarna så ska det ju ha skurit sig mellan de här parterna. Och jag vet inte om du har läst det, om de här detaljerna som, det är ju alltid så fascinerande att läsa i efterhand, vad var det som gjorde att, liksom, att relationen började knaka. Och det var det ju bland annat när Todd Bowley med flera klev in på ett möte med Thomas Tuchel och ställde sig framför en whiteboard-tavla och ritade upp ett 4-4-3 på tavlan. Tuchel höll liksom på att få, jag vill, härdsmältning redan där och tänkte, ja, vad är det här för dårar som har klivit in i Chelsea som inte kan någonting om fotboll överhuvudtaget. Och att det då var Bowley med flera som skulle sköta den, alltså sportchefsbiten under sommaren dessutom, utan att inte ha särskilt mycket erfarenhet av just fotboll. Det verkade ju också enervera Tuchel väldigt mycket, och han ville inte ha det här ansvaret. Och sen var det väl också den potentiella övergången för Cristiano Ronaldo som gjorde att det sista rasade på något sätt. Och att han slutade svara på WhatsApp ska också ha irriterat Bowley. Och tänker man på det så är ju faktiskt Graham Potter, alltså, han är ju ett mycket bättre val på så vis att han inte ställer till med så himla mycket. Och han håller saker internt. Han vädrar inte sitt missnöje i media. Han har i alla fall inte gjort det än. Kanske beror på dock att Brighton är en väldigt välskött klubb, vad vet jag. Men han har ju en tendens att inte vara som Tuchel helt enkelt. Utåt agera på så vis. Så att därav kan man ju förstå varför Bowley är så förtjust i Potter. Och dessutom så måste jag bara tillägga också just det här med att det är många som har snöat in på att, ja, men det här att de sparkar Tuchel så himla tidigt, att det visar på att Chelsea är samma gamla klubb som vanligt. Att de inte kommer att tänka långsiktigt. Jag tror ju att detta är ett steg för Bowley att just tänka långsiktigt. Alltså han har värvat in alla de här unga spelarna under sommaren från, ja, men diverse konkurrenters akademier och så vidare. Och alla de är under 20 år och har tilldelats väldigt långa kontrakt. Och att då plocka in Graham Potter, det visar ju definitivt, alltså det är ju ett långsiktigt val. Alltså det är ju inte ett stort namn, utan det är en tränare som potentiellt kan bli den nästa stora. Han är ju redan en stor tränare, men han har ju fortfarande steg att ta. Han har inte vunnit några titlar än och så vidare. Så att på något sätt så kände väl Bowley liksom att det är nu eller aldrig. Och ja, han är van vid att ta risker från sina affärer i USA. Så att, ja, fair play säger jag bara att de har lyckats knyta till sig en av de mest lovande tränarna i världen.
Ja, nej men visst är det så. Och jag fick nästan känslan av att det blir ju en konspirationsteori. Jag skrev det ju ganska strax efter att Tuchel hade sparkats så Graham Potter hade seglat upp som en av toppkandidaterna där. Att kan det finnas någonting i att man såg ett fönster att få in Graham Potter här och att det liksom fattade beslutet åt Bowley snarare än att det var liksom resultaten eller Thomas Tuchel. Vi har ju pratat om att FA har varit intresserade av att eventuellt göra Graham Potter till nästa förbundskapten för landslaget. Det är ju någonting som det har pratats länge om. Vi har ett VM som spelas ganska snart. Man kan tänka sig att det blir det sista som... vad heter han, förbundskaptenen?
Gareth Southgate.
Gareth Southgate. Om det inte blir en omedelbar succé, där måste man nästan upp och spela en semifinal för att det ska räknas som godkänt för det här engelska landslaget just nu. Ja, men då kanske man vill byta ut honom. Då kanske det öppnar för att skriva ett förkontrakt med Graham Potter till nästa, liksom, till sommaren. Jag vet inte. Ifall det fanns indikationer som gjorde att ska vi ha just Graham Potter, då ska vi agera här och nu.
Jo, jag tror det också.
Och att det var därför som det gick ganska snabbt. Och att man bestämde sig nu. Man hade kunnat vänta kanske till... Man visste ju inte att det inte skulle bli någon fotboll den här helgen till exempel. När man fattade det beslutet. Att drottningen skulle dö.
Ganska bra timing till... också på ett sätt.
Ja, det blev ju det för dem. Men det var ju mer en tillfällighet. Man hade kunnat vänta annars till ett landslagsuppehåll eller så vidare som kommer ganska snart här också. Men jag får känslan av att man fick en indikation på att ska vi kunna värva Graham Potter så måste vi agera prick nu. Och det gjorde man.
Nej, men precis. Och nu blir det ju sådär, jag har haft många liksom som har frågat mig nu under helgen och så, alltså särskilt så här engelska kollegor, alltså många i Chelsea som främst har ögonen på Chelsea och kanske inte tittar så mycket på vad Brighton har gjort det senaste året. Alltså hur tror du det kommer gå för Potter? För att det känns inte som att folk vill vara väldigt optimistiska, men att de kanske inte riktigt vågar vara det fullt ut. Men jag känner ju mig ganska säker på att alltså om det inte skulle bli bra, alltså om det skulle misslyckas, känns det inte riktigt som att det skulle vara Potters fel på något sätt. Alltså det är ju stora ord att säga innan vi faktiskt vet hur han fungerar i en storklubb, för det är ju enorm skillnad på att träna Brighton kontra att träna Chelsea, alltså onekligen med all politik utanför planen. Det betyder större ego i omklädningsrummet antagligen, som han ska försöka men hålla nöjda. Men om det är någonting som han är väldigt skicklig på så är det just man management. Och därför känner man ju att om det är någon som ska kunna få liksom ordning på detta och göra så att Chelsea drar åt samma håll igen, så är det han på något sätt. Och det är ju verkligen den egenskapen som utmärker honom. Att han är så himla duktig på att ta människor och att han då har sån fantastiskt öga för taktik. Och de två egenskaperna ihop, jag vet inte, jag tror att det kan bli succé. Men det hänger förstås på att han får gärna få en liten bra start och sådär. Och tid på sig, inte minst. Men jag tror han kommer få tid ändå. Det är den känslan man har att detta, som sagt, att detta var ett... liksom ett långsiktigt strategiskt steg från Bowley och Koppets sida.
Ja, vi måste ju här komma ihåg, även om det är Graham Potters... alltså att Graham Potter är en av världens absolut mest spännande, mest lovande tränare vi har. Det här är hans första storklubb. Det här är hans första riktiga liksom internationella storklubbsjobb han har. Och det är skillnad. Nu ska vi inte göra liksom några jämförelser i övrigt med David Moyes till exempel, men han hade extremt lång erfarenhet från Premier League, varit i Everton i massa år, gjort fina resultat, var väldigt lovande, liksom handplockad in till Manchester United, och där var det så uppenbart att den kavajen var för stor. Sen har han hamnat i en roll i West Ham några år senare som passar mycket bättre. Ja, men då är han tillbaka och gör resultat. Truppen mår bra, laget är välskött och så vidare. Så att
finns ju en skillnad mellan de här två, och det är det ju
finns,
att,
ja, men det
att, ja, det finns många skillnader.
Det finns många skillnader.
Men det finns en skillnad särskilt, och det är ju att Potter är betydligt mer flexibel rent taktiskt. David Moyes är inte det. Och just därför så tror jag att spelare som har tränare, och jag tror att det var så i Tuchels fall också, att, som också är en väldigt, väldigt duktig taktiker, och att jag tror att spelarna får väldigt stort förtroende för en tränare som är duktig på de bitarna. Och Potter är bevisligen också en sån tränare som är väldigt duktig på att, ja, men rent pedagogiskt tala om för spelarna hur de ska utföra hans taktik. Och jag tror att det är en jättefördel när man kliver in så här. Och jag tror att det kan vinna över respekten hos många av de här spelarna också. Men såklart, klart att det är en helt annan grej. Det går inte att sticka under stolen.
Nej, men det som gör Graham Potter så extremt spännande är ju att han verkar ha alla delar. Jag menar, han är dels den här man-managern som inte heller är rädd att kliva ur varken sin eller spelarnas comfort zone, för att han tar det här med gruppen, med gruppdynamiken på extremt stort allvar. Vi kommer ihåg liksom historien om dramalektionerna i Östersund och allt som han har gjort liksom i England sen han kom dit också. Hur han har svetsat ihop det här Brighton, hur han har fått dem att spela på ett speciellt sätt. Och dessutom är en fantastisk matchcoach, en duktig taktiker, hyllas konstant utav Pep och Klopp och så vidare för sina matchplaner. Och vi ser ju också hur han faktiskt med så begränsat material, med så begränsade resurser hela tiden hittar sätt att vinna fotbollsmatcher och att faktiskt vinna även mot de bästa lagen. Så att det just det här att han har hela det här paketet, Graham Potter, gör honom ju så intressant. Det vi inte vet om honom är ju just det här. Hur fungerar han i det här strålkastarljuset? Hur fungerar han med den här pressen på sig? Hur fungerar han liksom på den stora internationella scenen? Det finns ju ingenting som talar för att han inte skulle lösa det också. Han har ju löst allt annat som han har liksom tagit sig för i sin tränargärning så här långt. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa givetvis.
Ja, han var lite osäker på huruvida han skulle bo kvar nu i Hove, där han och familjen bor. Alltså nere vid sydkusten, eller om de ska flytta. Och ena sidan så har han fått leva ett väldigt anonymt liv där nere. Att det är ganska skönt för honom att bo där. Samtidigt så vet han ju inte nu hur Brighton-supportarna, hur de känner inför att han lämnade så här plötsligt. Det är ju, jag kan ju förstå dem, alltså att det känns snopet, och de hade givetvis hoppats att, ja, att de rent av skulle kunna slåss om Europaplatsen den här säsongen, för så såg det ju onekligen ut fram tills nu. Och sen så, ja, och sen så förlorar man honom sådär in över natt egentligen, som det väl kändes för dem i alla fall. Så jag har ju full förståelse för att det känns, ja, det måste kännas tungt för Brighton-supportarna, och just det här att det blir ju liksom ännu en påminnelse om att pengar trumfar allt inom fotbollen. Det var ett mer attraktivt jobb, han kommer få mycket, mycket mer i lön. Det var ju svårt för honom att tacka nej, och han kände ju uppenbarligen att tajmingen var bättre nu jämfört med när han fick ett jobbförslag från Tottenham, då när jobbet gick till Nuno Espirito Santo till slut efter många om och men. Men ja, fotbollen är ju sån här. Att de storklubbarna, de har alltid sista säget på något sätt.
Mm. Ja, verkligen. Och ja, det blir ju också väldigt intressant att se vad som händer med Brighton nu.
Ja.
För det har ju varit hela den här säsongen. Alltså Brighton kan vara med, de kan utmana. Det största faran för dem, det är om någon av storklubbarna sparkar sin tränare och värvar över Graham Potter. För då känns det som att mycket av det som har hållit ihop det här laget, det som har varit garanten, det som har spelarna har kunnat luta sig mot och vara trygga i, det är det Graham Potter har gett dem. Mm. Det är i alla fall känslan man har haft. Så att vi får se hur de tar sig vidare.
Mm.
Och vem de anställer som Potters ersättare.
Ja, de har ju givetvis en lista med olika kandidater. Kjetil Knudsen är ju ett av namnen som har nämnts då, norrmannen. Roberto De Serbi är en annan. De är ju väldigt smart detta har alltid varit, alltså på rekryteringssidan. Nu är ju inte Dan Ashworth där längre, men de har ju fortfarande väldigt kompetenta människor i ledningen och styrelserummen, så att jag hoppas ju att de får dit, att de prickar rätt igen med en tränare och att de fortsätter på den här framgångsvågen som Potter ändå var med och startade.
Kan bli lite stelt mellan Kukureja och Potter på första träningen kanske.
Tror inte tvärtom att Kukureja, en som däremot, en det däremot är stelt med, det är ju Billy Gilmore, va?
Ja, just det.
Som lämnade Chelsea på transferfönstrens sista dag bara för att Thomas Tuchel uppmuntrade honom att gå att jobba med just Graham Potter. Och då hade ju Todd Bowley, han satt ju på ett möte, för han ville ju behålla Billy Gilmore. Han har ju den här långsiktiga strategin att de ska behålla alla unga talanger. Så han försökte ju övertala Gilmore att bli kvar och hintade till och med om att saker och ting kan förändras snabbt, vet du. Och då förstår man ju att han hade ju haft de här tankarna var ganska långt gångna hos honom gällande att bli av med Tuchel. Men Gilmore bestämde sig för att lämna och nu blev det som det blev.
Ja, precis. Det här kastar ju om förutsättningarna verkligen för Brighton och alla associerade med den klubben nu. Så är det onekligen. Vi får väl se vad som händer där då. Vi fick en fråga här angående vad vi tror den första startelvan kan bli för Graham Potter. Det är väldigt svårt och man vet inte riktigt hur han tänker taktiskt eftersom han är så flexibel. Ja, ja. Nu är ju Chelsea byggt ganska mycket för att vara ett lag med en tre- eller fembackslinje. Som det är just nu. Det är ju inget som Potter är blyg för heller, att spela med en trebackslinje. Det har han ju gjort mycket i Brighton. Men vi får se vilka spelartyper. Det vi kan vara säkra på att det kommer vara ett passningsorienterat. Ett lag med högt bolltempo. För det är väl det som har kännetecknat Potters fotboll. Så länge han har sysslat med det.
Ja, alltså det vi kan slå fast, det är ju att han gillar ju att använda sina wingbacks eller yttrar för att bredda. Och vi kan väl gissa att han kommer vilja göra någonting liknande nu. Sen är det ju intressant också, för att han kan ju titta på en spelare och så kan han placera den spelaren på en helt annan position där man tänker att oj, men det trodde man inte. Och han gjorde ju det med Kukureja då, som han liksom flyttade ner lite i banan. Han gjorde det med Trossard nu också efter att Kukureja hade lämnat för att fylla tomrummet efter honom. Trossard, som tidigare var en mer centrerad spelare, nu har han spelat egentligen har han spelat som ytter, men han har ju stått uppskriven som en wingback.
Och gjort det fantastiskt bra.
Ja, och Pascal Gross är också en sån spelare som har utvecklat sitt spel oerhört mycket. Och McAllister, om man liksom lade märke till vad han har befunnit sig på planen de senaste veckorna, så har ju han faktiskt varit väldigt djupt ner på planen. Och det kanske inte är det första man tänker när man ser honom. Så att han är ju, jag skulle inte förvåna mig om vi kommer få se vissa spelare sådär. Nu har ju faktiskt det varit en grej som vissa Chelsea-spelare har beklagat sig över, att de har behövt spela ur position. Och Hakim Ziyech är väl bland annat en sån som har tyckt liksom att han hela tiden hamnar på fel kant och så. Men jag tror de får nog vara beredda på att Potter är väldigt mycket så att han kan hitta andra typer av lösningar. Men för det mesta fungerar det också, så att det ska bli spännande att se vad han hittar på. Jag är inte riktigt säker på hur han kommer att spela. Eller jag vågar inte säga riktigt kring hur han kommer att spela faktiskt. Så att, ja, det blir spännande.
Han kommer ju också till ett lag där det kanske inte finns någon. Nu har han visserligen värvat Aubameyang, men i övrigt inte finns någon riktigt utpräglad målskytt. Och det var ju ett problem. Det är ett problem han har brottats med under många år i Brighton, såklart.
Ja, det kan han. Det är han van vid.
det är han van vid. Vi får se ifall han kan. För annars så känns det till exempel en sån som Kai Havertz som en spelare som Graham Potter verkligen skulle kunna få ut väldigt mycket av. En sån liksom spelintelligent bolltransportör med som liksom i sitt sätt att spela öppnar upp väldigt mycket ytor åt andra. Och det är den typen utav fotbollsspelare som Potter har fått ut väldigt mycket av.
Ja, det gjorde ju faktiskt, det gjorde ju faktiskt Danny Welbeck väldigt bra. Han är ju, Welbeck är ju en, han är ju en intelligent spelare, sen har han sina begränsningar, men det han gjorde väldigt bra, eller den rollen han fick i Brighton, det var ju att liksom hålla upp spelet väldigt mycket och liksom använda sin styrka på det sättet. Så där kan man väl tänka sig att Porto kommer vilja ha någon spelare som gör liknande. Jag är ju nyfiken på att se Aubameyang, hur det kommer att bli för honom nu. För ja, man har nästan glömt bort lite att han ju faktiskt också finns tillgänglig. Så ja, det blir intressant att se.
Ja, verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Okay. Chelsea var inte det enda laget som hade det lite tufft i Champions League förra veckan. Vi får väl komma in lite på ett annat lag där det är kris. Det är väl ingen tränare på väg ut i alla fall. Jag tror att Jürgen Klopp sitter rätt säkert, men det ser inte bra ut just nu. Så kan man väl ganska lugnt konstatera. Det hade kunnat bli betydligt större siffror än 4-1 borta mot Napoli i veckan. Vad har det kommit för reaktioner på den insatsen och det spelet och det laget som verkligen helt kollektivt befinner sig någon helt annanstans än vad man gjorde för inte så länge sedan? Man var liksom, man kommer från en rätt okej säsong förra säsongen. Trots allt.
Ja, alltså det man märker av är väl att alla försöker tävla i att lista ut vad det är som är fel. Ja. Och landar väl i att, ja men Carragher var väl inne på det här med den högt stående backlinjen som har diskuterats väldigt flitigt, inte minst då den säsongen när de knappt hade några mittbackar. Och de ändå stod högt och blev straffade gång på gång. Men jag landar väl egentligen mest i, och just i mötet med Napoli, så särskilt högersidan var ju katastrofal med Alexander Arnold som, men han, som sagt, vi har sagt det 100 gånger att hans starka sida är inte defensiven. Men samtidigt så märker man ju att han har ju inte längre någon som täcker upp för honom riktigt. Alltså hans tanken med honom är ju alltid att han liksom ska, han ska gå framåt i planen. Men nu har han liksom ingen som täcker upp. Och sen så plus att han, man ständigt ser honom halvjogga lite lojt hemåt. Ja. Och det kan jag förstå om man blir fullständigt vansinnig på som supporter när man ser han spela. Alltså en högerback liksom jogga hem lite sådär ointresserad. Och så Joe Gomez på det som var helt under isen. Men är inte ändå det största problemet att nyckelspelarna är helt ur form? Alltså jag tänker Van Dijk är inte på den nivån som vi har sett honom tidigare eller som vi förväntar oss av honom. Mohamed Salah har vi inte riktigt sett heller på den nivån på tag. Ja, Community Shield-finalen var han ju bra i. Men vi har inte riktigt sett, alltså han, tidigare har ju han liksom konsekvent levererat och det har vi inte riktigt sett den här säsongen. Och plus då att man har ett mittfält som är väldigt wobbligt, föråldrat, spelare som helt enkelt inte har farten längre. Det är väl egentligen de grundbultarna som, ja, men som det är störst problem med just nu.
Ja, nej, men jag håller helt och hållet med. Det är ju klart att man saknar en spelare som Sadio Mané i ett sånt här läge som ju avgör matcher och som är givetvis en fantastisk spelare. Och att man då har fått laborera lite grann med andra uppställningar, lite andra positioner på, alltså Luis Diaz är inte samma typ av fotbollsspelare som Sadio Mané, han är en annan typ av vänsterytter. Han har varit väldigt, väldigt bra, men han är en annan typ. Vilket då gör att positionen för den som spelar centralt, om det då är Roberto Firmino, som har varit ganska bra den här säsongen, har gjort ganska mycket poäng, men framförallt Mohamed Salah förändras lite grann, och det har man då liksom inte riktigt hittat fram till, samtidigt som man har haft den här mittfältsproblematiken där spelare som Harvey Elliott har fått ta ett jättestort ansvar trots att han inte är helt inspelad i rollen. Han är jätteduktig på vissa saker. Han är jätteduktig med bollen, han är duktig offensivt, men defensivt så har han ju inte alls det ansvaret som till exempel en Jordan Henderson har haft tidigare säsonger. Och när Jordan Henderson har spelat så har han sett jätteblek ut. Han har inte varit den där positionsstarka spelaren som man är van vid att se honom vara. Att han hela tiden befinner sig på rätt ställe, ser till att alla runt omkring honom är på rätt ställen hela tiden. Jag menar, nästan hans främsta förtjänst senaste, alltså i samarbetet med just Trent, är att han hela tiden har skrikit honom i örat. Jag tror inte det finns någon spelare som har fått så mycket skäll av en annan spelare som Trent har fått av Jordan Henderson under de här senaste 5-6 åren. Han är i örat på honom hela tiden, vart han ska vara, vart han ska springa, vart han ska liksom...
Jo, han gillar att peka, Jordan Henderson.
Han gillar att peka och skrika. Ja. Och det har ju varit väldigt, väldigt nyttigt, tror jag, för Trent. Och jag tyckte man såg i den här matchen, när han har bollen, det är ju Trent som slår de farligaste passningarna. Det är han som styr spelet, det är han som bryter linjerna framåt. Han gör offensivt faktiskt, även om det överskuggas av hans bedrövliga defensiva arbete i den här matchen. Gör han ju offensivt en ganska bra match, i alla fall i perioder. Så har han mycket boll, han slår fina passningar, han bryter linjerna, han hittar upp till anfallare, han kombinerar sig fram, han vänder spelet och så vidare, rätt framgångsrikt i den här matchen. Men det spelar liksom ingen roll om man ska stå på hälarna eller bara stå och titta på när motståndaren anfaller. Om det är någonting som vi har lärt oss av det här laget, så är det ju att det här är ett Liverpool där alla försvarar. Alla måste vara deltagen i försvarsspelet från första till sista gubben. Det är ju det hela försvarsspelet går ut på. Det är därför man står med den här höga backlinjen. Du måste ta dina löpmeter, du måste pressa din gubbe, du måste fylla på i rätt yta. För att om en eller två spelare inte gör det, men då blir de här luckorna helt uppenbara.
Sen blev det ju bättre när Thiago kom in.
Ja, det blev bättre för att det blev mer kontroll på mittfältet. Det går ju verkligen att jämföra med säsongen med alla mittbackskador. Och framförallt den där perioden där det blev så otroligt mycket förluster december, januari 2021 där. Just med tanke på att då fick mittfältarna gå ner och spela försvarare. Man tappade mittfältet mer än man tappade försvaret egentligen. Det var liksom Fabinho spelade ju mittback i stort sett hela den säsongen. Jordan Henderson fick kliva ner och spela mittback och så vidare. Och det gjorde att man igen tappade det här pressspelet, försvarsarbetet centralt i banan. Och då fungerar inte det här försvarsspelet, då fungerar inte det här. Och då har inte Jürgen Klopp speciellt mycket till reservplan. Han har det här spelet och det är när det inte funkar, då finns det ingen liksom bra plan B att falla tillbaks på, ett annat sätt som alla är bekväma i. Det är inte ett lag som kan ta några steg längre ner och spela lite mer reaktivt, parkera bussen. De har liksom inte tränat på det. De är inte bekväma med det. Jag tror inte att det är varken Klopp eller Linders vet riktigt eller ens är intresserade av att ha en sån plan B. Man ska köra på det här sättet. Oavsett motstånd, oavsett skadesituation och så vidare.
Vi får väl se om det blir nu Chelsea-Liverpool. Det är inte säkert att matchen kommer att spelas upp på söndag. Men det blev ju väldigt intressant i alla fall. Liksom Graham Potters Chelsea drabbar samman med Klopps Liverpool i det här stadiet direkt. Det kittlar.
Mardrömsmatch för Liverpool. Det man inte vill just nu i det här läget. Vi får väl se här nu. Nu är det ju Champions League först i veckan här. Liverpool Ajax, kan man få till ett bättre spel, kan man få en reaktion, vinna den matchen, kanske eventuellt hålla nollan till och med.
Man kan spela bättre än Rangers i så fall om man ska slå Ajax, men jag tror nog de kommer ja. Spela bättre än vad Rangers gjorde i den matchen.
Ja, det får vi verkligen hoppas. Då kanske man kan komma in med lite självförtroende. Nu har man ju också lite spelare tillbaka från skada. Men en sån som Diego Jota, som ska ju vara en del av framtiden och en del av de lite mer rutinerade spelarna i anfallet. Han har ju inte spelat fotboll på jättelänge. Han är ju liksom, han är precis kommit tillbaka från en väldigt lång skada. Det tror jag inte man kan hoppas på för mycket. Darwin Núñez är bra men ser ju väldigt rå ut fortfarande i sin talang. Och Mohamed Salah, helt ur form. Van Dijk, helt ur form. Ja, vi får se. Det är en rejäl uppförsbacke i alla fall för Liverpool och för Jürgen Klopp.
Får man säga?
Ska vi säga någonting mer om lagen i Europaspelet då, som hade varit fotbollen vi hade senast? Manchester City vann sin match, föga förvånande. Erling gjorde mål igen, som han gör.
Som han gör. Det är väl... Ja, finns inte så mycket att säga längre om honom, höll jag på att säga. Men han kommer göra sina mål den här säsongen. Så mycket kan man ju hugga fast ändå. Det blev ju en säker seger till slut.
Om jag ger dig oddsen 2-1 att Manchester City vinner Champions League i år, tar du det då?
Alltså jag har ju... Och det vet ju du också, att jag har ju tippat att Man City ska vinna Champions League de senaste, är det 3 eller 4 åren? Jag vet inte om det är 3 eller 4 år. Och jag har i alla fall, det har i alla fall känts som att man har kommit närmare och närmare och närmare. Så nu känner jag väl att det är nu eller aldrig. Det sa jag i och för sig förra säsongen också. Men nu är det nu eller aldrig. Så ja, jag kommer tippa Man City som vinnare en sista gång. Och misslyckas de den här säsongen,
aldrig mer.
Då ger jag upp. Då ger jag upp.
Även Tottenham vann sin Champions League-match, sin återkomst till den turneringen.
Där var jag.
Där var du. Vad finns det att säga om den matchen? Jag minns knappt hur den var, jag minns det var så länge sedan. Och det har hänt så otroligt mycket.
Men, och samtidigt som Liverpools match, så det kanske är därför du inte riktigt har tänkt på den.
Jag tittade inte, Richarlison med 2 mål, så mycket minns jag.
Ja, men precis, det var en klassisk Tottenham första halvlek, så kan man ju säga. Och det innebär alltså att det faktiskt var Marseille som höll i bollen, hade störst bollinnehav. Det som Marseille saknade var en ordentlig spets, vilket gjorde att de inte kom till särskilt många heta lägen under första halvleken. Så den påminner faktiskt lite om matchen mot Wolverhampton för inte sådär jättelänge sedan, som också hade just det problemet. Och sen så i andra halvlek då, så spelar ju Tottenham upp sig lite mer. Son får en boll i djupled, han fälls. Marseille får en man utvisad, en Bemba tror jag det var. Han får kliva av och sen så får Tottenham spela i stort sett hela andra halvlek med en man mer då. Och det gör ju att de till slut, efter många om och men, så kan de få in det här första målet genom Richarlison och sen göra sitt andra mål. Liksom 5 minuter senare. Han behöll dock tröjan på den här gången. Så han hade lärt sig att det inte är värt att dra av sig tröjan fall ifall ett mål blir bortdömt för VAR eller efter VAR-granskning. Så att, skön seger för Tottenham, men det var inte på något sätt som att de imponerade. Hongmin Son ser fortsatt ut att vara lite urslag. Kulusevski inledde ju på bänken här. Richarlison har ju faktiskt plockat hans startplats nu de senaste matcherna. Och jag tror väl inte att Conte... Ja, man vet inte, men det känns ju inte som att han kommer att peta Son. Trots att han är lite ur form, för han vet ju vilken otrolig högsta nivå som finns där någonstans inom Son. Men vi får väl se om Kulusevski får fortsätta vara super sub istället.
Mm. Fint. Vi har inte så mycket mer att adressera här.
Ja, kan vi bara nämna att Arsenal vann ju borta mot Zürich med 2-1. Ja, just det.
Europa League hade vi också.
Och Man United förlorade mot Real Sociedad med 0-1.
Ja, på hemmaplan dessutom. Det är ett lite grus i maskineriet där för Ten Hag, som jag har kommit igång annars. Jag har fått lite frågor däremot som vi kan slänga in. Freddan undrar, har Björn gått med Potter eller? Det tror jag Björn Hamberg han tänker på.
Ja, det har han.
Han hänger med till Chelsea.
Hela gänget är med. Det var ganska fint för de tog en bild, en så här gruppbild. Ja, men på Chelseas podium då. Och det var lite fint för att det är många välbekanta ansikten från Östersundstiden. Så att de hänger kvar än.
Ja. Kristoffer Julin skriver: måste Liverpool byta ägare för att hänga med i racet med City? Tänker också på lönestrukturen som är väldigt sned om man vill vara en av världens bästa klubbar. Alltså, det var ju de här ägarna de hade när de var ganska mycket längre ner i hierarkin och sen byggde upp dem till ett av världens bästa lag och ett lag som utmanar Manchester City. Så jag tror inte att men man är beroende av att få alla beslut rätt. När man har inte råd att fatta lika många dåliga beslut kanske som en del av konkurrenterna.
Exakt. Ja, och City kan ju definitivt göra det. De kan ju värva in en spelare för 600 miljoner kronor och sen märks det inte ens.
Nej, eller lägga en miljard på Grealish till exempel, som ju fortfarande inte har gjort så jättemycket väsen av sig. Och sen eventuellt sälja honom nästa sommar för 300 miljoner till, ja, vart det nu blir. Eller låta honom gå. Jag menar, liksom, lite som Raheem Sterling. Eller Gabriel Jesus. Eller Zinchenko. Och så vidare. Och gå vidare och värva nya spelare. Och fortsätta fylla på. Det är ju en sån investering. Kan ju Liverpool också göra. Men man kan inte göra den. Och att den inte funkar sen. Darwin Nunez till exempel kostade en miljard. Han måste funka. Han måste spela för det här laget. Annars måste han säljas för lika mycket pengar igen. Så att det är väl det. Det går. Men frågan är om det är önskvärt att ha andra ägare. Jag som Liverpool-supporter kanske inte ser vilka det skulle vara i sådana fall. Jag hellre skulle ha i sådana fall. Hi, I'm Stereo Mike skriver: hur mycket tid kommer Potter få? Hörde att han skrev på för 5 år, men han kommer väl inte vara kvar hela den tiden. Det får vi väl se. Det är inte många Chelsea-tränare som är kvar i 5 år.
Nej, jag tror väl att det är Bowleys mål i alla fall. Att han ska vara kvar alla de 5 åren. Och ja, gör han det. Jag tror i alla fall att han kommer få tid. För att annars så finns det liksom ingen logisk förklaring till att plocka in just Potter. Utan han måste få tid på sig att och verkligen ges chansen här att kunna bygga någonting långsiktigt. Så att jo, jag tror att han kommer få ganska mycket tid på sig. Mer än vad många andra verkar tro sig till Chelseas historik.
Emanuel Fureholm skriver: vilket lag gynnas mest av ligapausen? Chelsea, Brighton eller ett Liverpool i kris? Jag skulle säga så här: Chelsea uppenbarligen gynnades ju av att man kunde byta tränare och att han fick då några extra dagar på sig att installera sig, träna med laget, börja sätta någon slags struktur, bekanta sig med spelarna överhuvudtaget. Jag menar, säga att han kommer in på onsdagen eller torsdagen och sen så är det match på lördagen igen. Då hinner man ju knappt säga hej till varandra innan det ska liksom tas ut startelvor. Nu får han ju en vecka på sig här mellan Champions League-matcherna.
Men det var ju detta jag kände, alltså när beskedet kom då att Premier League-omgången skulle ställas in. Det första jag tänkte, och det är väl det många har fel för sig, att visst Premier League, det finns ju liksom en styrelse i Premier League, men klubbarna var ju med och kom fram till det här beslutet. Och det första jag tänkte var att det är nog rätt många klubbar som inte tackar nej ändå till en uppskjuten omgång. Tänker på alla de som spelade Europaspel, det var ju långt fler än storklubbarna. Eller West Ham är också en sån klubb som spelade tidigare i veckan. Och sen Leeds med sina skadebekymmer kanske inte heller tackade nej till en uppskjuten omgång. Så fanns ju faktiskt rätt många som tjänade på detta. Ja, men till och med Wolverhampton också, som vill få Diego Costa redo och så. Rätt många exempel på klubbar som tjänade på det här faktiskt, om man nu ska vara lite cynisk också kring varför omgången blev uppskjuten.
Nej, men visst, och det var min första tanke också, att det är ju framförallt de klubbarna som spelar i Europa. Det är ett otroligt tufft spelschema just nu. Att få en extra helg, det handlar ju bara egentligen om några dagar extra att ladda batterier på, att ta hand om slitna spelare, köra lite rehab, kunna träna lite extra i ett sånt här läge, det gynnar ju dem, för jag menar, annars är det ju match var tredje dag i stort sett nu under de närmaste veckorna för alla lag som spelar i Europa.
Jag antar att man får trycka in de här matcherna någon gång i vår istället. Jag vet inte riktigt hur man ska. Ja, det är ju svårt att få in dem nu i alla fall innan VM. Det är ju helt galet vad mycket matcher det spelas.
Ja, verkligen. Men då kanske inte alla av de här lagen som fortfarande är kvar i Europa. Det är kanske lite enklare att ta dem längre fram. Vi får se. Men här och nu tror jag också att det är främst lagen som spelar i Europa som gynnas. Jean-Pascal Stryver undrar, nästa tränare att få sparken? Rodgers undrar. Och han ligger väl bra till? Om han inte liksom, han kan ju inte säga upp sig, för då blir han ju av med sin lön. Han måste ju få sparken. Han sitter kanske och hoppas på att få sparken. För det känns som att han är rätt... Spelarna är färdiga med honom och han är färdig med dem.
Ja, lite så va. Ja, den känslan har vi väl haft ganska länge. Men det är ju synd på en så bra tränare. Men ja, så här blir det ju ibland. Så blir det med Pochettino också i Tottenham. Så att ibland har man nått vägs ände. Vi får se, men han ligger ju onekligen bra till i alla fall.
Verkligen. Steven Gerrard är också en tränare som kan hänga lite löst med tanke på...
Köpte sig ju lite andrum där ändå efter krysset mot Man City.
Ja, faktiskt.
Men jag håller med. Han har inte heller visat än att han kan ta Aston Villa till nästa nivå.
Nej, och ett kryss mot Manchester City är ju ett sånt där resultat som köper ganska lite tid. Det känns rätt bra här nu och det är en fantastisk prestation. Men i tabellen gör det inte så där jättemycket. Och förr eller senare så blir tabellpositionen det som kanske blir mest avgörande ändå. Framförallt med tanke på att alla pengarna som har investerats i det här laget och ambitionen som ägarna har. Helt enkelt. Ska vi se, har vi fått några fler frågor? Robin K undrar, är inte Chelsea och Potter hela Englands största mismatch?
Men men det fattar jag ju. Men som sagt, då baserar man ju det på historiken. Det här Chelsea har oftast gått på de stora namnen och sen har de varit där i max 2 år och så har de blivit utbytta. Men det är väl det jag känner här, att trots att Toboli då sparkar Tuchel efter 100 dagar in charge, så känns det ju ändå som att han vill skapa någon sorts ny kultur i Chelsea som handlar om ett långsiktigt tänk. Så att Det är väl det man landar i.
Ja, där hade ni det. Det var en helg utan någon fotboll som spelades. Nu har vi lite Champions League här de närmaste dagarna framöver. Så får vi se om det blir någon fotboll till helgen nu då. Vad är sagt?
Det är inte säkert. Jag trodde ju faktiskt att denna kommande omgången, att det var den som skulle ställas in. Och att man skulle ha spelat förra helgen. Det har ju varit en väldigt intensiv diskussion här borta i och med att det har varit diverse cricketmatcher och rugbymatcher som har spelats. Och då menar man ju på att fotboll är nationalsporten. Och det är därför de matcherna har ställts in. Ja, men fine. Alltså det kan ju ändå så här. Jag förstår att det måste kännas liksom bedrövligt för dem som flyger väldigt långt till England för att gå och se sitt favoritlag för första gången eller vad det nu kan vara, och lagt en massa pengar på det. Jag förstår att det måste kännas skit, men de jag har absolut störst sympati för kring just det här beslutet, det är alla barn som inte fick spela matcher av någon outgrundlig anledning. För alla de matcherna stoppades, och att Women's Super League första omgången, där många av klubbarna skulle ha spelat på stora arenor, alltså herrarnas arenor, slutsålda sådana, att de inte fick spela sina matcher. Alltså det är det jag tycker smärtar mest med det beslutet, och som jag inte riktigt förstår vad det ska vara bra för. Men ja, vi får väl se hur det blir nu i veckan. Man har ju problem eftersom att det är så många poliser som kommer att bege sig ner till London och bara fokusera på drottningens begravning. Så att det är mycket bevakning och säkerhet som behövs kring alltså det evenemanget och dagarna innan och sådär. Och det har gjort att det inte finns tillräckligt med resurser på andra platser i ja, men dels i London. Alltså det finns inte tillräckligt med resurser att, ja, men för polisen att bevaka en högrisk fotbollsmatch. Och ja, alltså Rangers möte med Napoli har flyttats fram 24 timmar för att underlätta, och inga borta supportrar får gå på den matchen, och man vet inte riktigt. Vi kommer att få besked under dagen på hur det verkligen blir, men ja, det skulle inte förvåna mig om nästa omgång ställs in. Men samtidigt så, ja, det känns ju ändå som att Premier League någonstans vill spela i helgen. Men ja, det återstår att se.
Det återstår att se. Vi hur som helst tillbaks nästa vecka igen och får försöka konstatera och ta oss igenom vad det är som hänt och inte hänt mellan härifrån och då. Men från veckans Sportbladets Premier League-podd så säger vi i alla fall tack alla ni som har lyssnat, och på återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.